Hej och välkomna till Lilla Drevet. Veckans avsnitt börjar nu. Jag heter Liv Strömqvist och med mig på det här lilla kontoret med utsikt över triangeln har jag två av södra Malmös allra mest älskade poddprofiler.
Ta inte i nu.
Jonathan Unge.
Hej.
Hej. Hej. Ola Söderholm.
Hej.
Hej. Den nya budgeten ligger och puttrar i sin gryta. Den har ju inte röstats igenom än, för det gör den först i juni om jag har förstått saken rätt. Men den har liksom offentliggjorts nu, den är klar. Den ska bara ligga och liksom långkokas på något sätt. Jag förstår inte hur det funkar.
För jag bara får mig, alltså, brukar det vara så att den röstas igenom i juni? Det är himla konstig månad att rösta igenom en budget.
Varför?
Men det är precis innan semestern, tänker jag.
Då vill man väl få det gjort liksom.
Men det blir ingen debatt om den efteråt då, för du har aldrig gått på semestern.
Men budgetdebatten har redan varit, och den var ju liksom förra veckan.
Okej. Okay.
Så det liksom, har varit en debatt i riksdagen om budgeten. Och det allmänna snacket om den här nya då, rödgröna budgeten är att det är Vänsterpartiet som är vinnaren. Har ni hört det?
Mm, det har jag hört.
Det finns väl ett gemensamt intresse av det. Bland dels Vänsterpartiet vill gärna framställa sig som vinnare. Och alla borgare vill ju framställa de superläskiga kommunisterna som att det är de som styr Sverige.
Just det.
Skrämselpropaganda.
Precis det var lite grann stämningen under budgetdebatten när då flera allianspolitiker utmålar den här budgeten som en rent vänsterpartistisk budget. Folkpartisten Erik Ullenhag sa till exempel så här när han debatterade mot vänsterpartisten Ulla Andersson.
Jag vill med lite blandade känslor börja med att gratulera Ulla Andersson. Därför att Vänsterpartiet har återigen visat att de är väldigt skickliga förhandlare. Det var som jag sa i replikskiftet med Miljöpartiet att Miljöpartiet valde visitkorten. Och tjänsterummen och Vänsterpartiet valde att få in påverkan på politiken.
Det är alltid kul med smicker.
Ja.
Eller är det det? Eller? Man vet inte med det här smickret.
Det är lite obehagligt smicker. Moderaten Ulf Kristersson sa så här till Magdalena Andersson.
Jag noterar finansministerns speciella tacksamhet till Vänsterpartiet för den fina budgeten.
Syrligt och iskallt.
Det var till och med en moderat riksdagspolitiker som sa att det var toksocialism, det här med att trappa ner rotavdraget.
Det var ju en moderat riksdagsman som sa häromdagen att det var toksocialism, det där att trappa ner rotavdraget.
Mm. Det var Fredrik Furtenbach. Eller Thomas Ramberg.
Det är Furtenbach.
Furtenbach.
För helvete.
Förlåt.
Den bättre av de två, skulle jag säga.
Jaha.
Jag tycker att Thomas Ramberg är det största stolpskottet i Sveriges radiohistoria.
Va?
Men nu är du bara en billig provokatör här.
Absolut inte. Det är jättekonstigt att han kan utmåla och gå ut offentligt med att Göran Persson ska bli utrikesminister och sen sitta kvar på sin post.
Ja, han har gissat fel en gång.
Superpinsamt. Ta ditt ansvar.
Och du
tar ditt ansvar.
Men vad bra att du har den här podden som forum och dra upp det.
Det är faktiskt framförallt därför jag är här.
Mm. Den här avgår Ramberg-kampanjen som går halvbra. Men... Ja, just det, men det där med att det tog socialism att trappa ner rotavdraget alltså.
Precis. Ni känner igen det från Ceausescus Rumänien.
Jag bara frågar, är det något mer citat
vi
som Ramberg kanske har gjort?
Mot
skämskuddarna på öronen.
Ja, nej, det är slut med Rambergs citat. Man tror ju ofta att de här bilderna från Rumänien med så här utmejlade barn, att det kommer från barnen. Men många är ju bara på snickare med F-skattsedel som efter det här nedtrappningen på avdraget.
Det var precis därför. Sen bodde de med katakomba och sniffade lim.
De var tvungna att äta upp sina egna F-skattsedlar. För de hade ingen annan mat. Bredde smör på dem.
Mm, just det.
Och åt dem till frukost. Det känner vi till. Men nu tycker jag att man är lite spänd på att liksom ta reda på närmare. Så här, vilka förslag är det egentligen som vi har då fått igenom i budgeten? Eller hur? Mm. Så jag läser då på V:s hemsida och då skriver de att det de har fått igenom är bland annat pengar till äldreomsorgen, pengar till förlossningsvården samt två förslag som Jonas Sjöstedt i Ekots lördagsintervju lyfter upp och tycker är, citat, väldigt fina. Men vad kan det vara för liksom väldigt fina förslag, undrar man nu? Som då Alliansen också tycker vill måla ut som någon slags fruktansvärd vänsterpolitik. Är det att Jonas Sjöstedt ska avskaffa monarkin? Ska han tvångsomskola Victoria och Madeleine till undersköterskor och tvinga dem att jobba i offentlig sektor? Undrar mig nu. Ska de evakuera den skånska adeln från sina godsherresäten och istället upplåta deras herrgårdar till EU-migranter?
obligatoriskt kulhål i nacken på alla i överklassen, medelklassen.
Ska
och stora delar av arbetarklassen.
Ska EU-migranter få sådana gustavianska möblemang som har varit i den skånska adelns ägor i generationer? Ska de dela ut dem till dem och låta dem ha dem i sina läger? Eller, ja, skit i det. Vad är det för väldigt fina reformer, undrar man?
Och som jag tycker väldigt fina reformer, som att barn ska ha rätt till glasögon och till mediciner.
Mm. Och bara som är lite konfunderad över det här, för att gratis glasögon till barn låter inte som toksocialism i mina öron, utan toksocialism skulle vara att ta alla barn med glasögon och skicka dem på ett arbetsläger för att man tänker att de är kontrarevolutionärer.
Okej, men de har ens alltså bara bytt rotavdraget till en sorts optikbidrag.
Ja.
Men det kanske bara är ett sånt första steg i en Pol Pot-politik att Vänsterpartiet vill se vilka som kommer ta de här gratis glasögonen. Så att de vet sen vilka som är hotet mot revolutionen.
Ja, vad smart.
Att det blir liksom, att man kan upp ja. Det blir första steget till att ha ett sånt register, glasögonregistret, som man aldrig vet när man kan få använda inför.
Men det var som det, Mao gick ut med det här, låt 1000 blommor blomma. Och sen så skrev han upp alla som blommade.
Gjorde han det?
Ja, hade ihjäl dem.
Det är ett lockbete. Och kartlägga den intellektuella borgerliga klassen.
Ja, just det. Men min poäng är liksom att den här hysterin kring Vänsterpartiets inflytande i budgeten är lite fånig, tycker jag. Men en annan sak som är fånig är Vänsterpartiets stolthet över sitt inflytande i budgeten. Därför att, vad fan är det? Vadå gratis glasögon till barn och mediciner? Det hade ju liksom vilken liksom sosse som helst kunnat genomföra. Mm. Det är så konstigt fokusområde. Nu tar de över efter 8 år med högerpolitik, har chansen att liksom vända skutan, visa att de har en annan idé, de har en annan ideologi, de har en annan vision. Men liksom är det verkligen en annan ideologi, vision, bla bla bla, de här jävla reformerna? Nej. Är det verkligen att vända skutan?
Man kan väl säga att vi vänder skutan.
Eller? Kan man säga det verkligen? Kan man verkligen säga det?
Just det här verkar jag inte beredd på, men annars måste man kunna glädjas åt de små segrarna också. Eller?
Det är liksom den här konstiga, fåniga stoltheten att vi har vänt skutan med det här. Jag tycker det känns... alltså jag vet inte, jag kanske minns fel, för jag har också superdåligt minne. Men jag uppfattar inte glasögonbärande barn som liksom en utsatt grupp under alliansens styre. Eller var det så att det var liksom barn med synfel som fick, eller barn utan synfel som fick alla de här skatteavdragen? Reinfeldt stod och skrek i riksdagen så här: ett femte skatteavdrag för barn med superbra syn. Vi behöver incitament för att barn ska uppmuntras och se bättre. Om man bara ger dem glasögon, då kommer de liksom inte att kämpa tillräckligt hårt.
Nej, precis. Att det är inte liksom... det är inte så här där som man liksom slår till för att rasera hela bygget som alliansen Sverige.
Det var inte en bärande pelare. Det var inte en bärande pelare.
Skadar vänsterns glädje sossarna? Alltså är det du och sossarna nu som är sura på vänsterns glädje? Alltså är det negativt? Tror du att det finns någon spindoktor nu som försöker få vänstern att inte vara så självgoda? För att det drar ner dem i träsket.
Men det är ju att vänstern går i fällan om de blir självgoda. Man går på det här spinnet och säger att oj vad ni har vunnit nu. Nu har ni verkligen, verkligen vunnit. Oj vad ni vann. Och sen så ska man...
Ni kan sluta springa nu. Ja. Ni har kommit i mål.
Gratis glasögon. Okej, det blev väl världsrevolutionen som vann då.
Men fråga med det här glasögonbidraget. Är det alltså bara fattiga barn som får hjälp att köpa?
Nej.
Alltså alla barn?
Alla barn. Om det åtminstone hade varit så, vi tar glasögon från rika barn och ger dem till fattiga barn.
För nu, då är
det verkligen ett vänsterpartistiskt förslag. Då... Men det här är bara så här, ja, vi ska bara ge glasögon till alla. Och sen tar vi bort något annat. Liksom, så bara...
Himla taskigt att ta pengar från rika barnen.
Men det är ju det är väl ett så här klassiskt...
Det är ändå fortfarande barn vi talar om. Men då är det verkligen ett rotavdrag, kan man säga, fast för optiker.
Ja, men det är väl mer kanske då att, alltså det man skulle kunna säga kanske mer vänster är så här, folk kan inte välja, de kan inte hjälpa om de har dålig syn. Då ska inte familjer med barn med dålig syn liksom bli mer belastade än vad de redan är. Den skammen de redan känner, den misslyckandet att de ser på sitt barn, att det ser skitdåligt. Det känns inte bra, det är ens egna gener och man ska inte dessutom behöva känna skammen att man... också ska behöva då ha högre utgifter än andra familjer. Det är som så här, hur det är med flickor i Indien. Typ att man känner så här, fan, det blev en flicka. Jag måste betala så jävla mycket hemgift, känner ju de. Ja. Negativa känslor. Men hade det liksom inte varit så stor ekonomisk förlust, kanske de inte hade blivit så ledsna för att få en flicka. Det är samma grej här då, liksom att man ska försöka ta bort den här ångesten som svenska föräldrar känner när de får ett barn med synfel.
Mm. Men är det lite socialistiskt i den meningen att de får inte välja mellan glasögon och linser, utan de måste ha på sig ett par fula glasögon? Kan det vara liksom vänster på det sättet? Att hade det varit ett alliansenbidrag så hade man självklart fått välja mellan bågar eller månadslinser.
Nu måste man ha sådana...
Nu liksom, måste man ha tjocka glasögon. Antagligen liksom producerade i...
Man måste ha likadana glasögon som
Ryssland.
Jonas Sjöstedt har.
Ja,
jag vet inte om man har glasögon.
Nej, men de är helt okej.
Mm. Ja, det kanske det.
Ja, på så sätt kan man ju spinna det till att det är ett tok socialistiskt förslag.
Det är väl ett klassiskt socialförslag, just det där att alla ska få det, alltså också de rika ska få det. Mm. Att det är som med barnbidrag, att alla ska så här, omfattas just av välfärden. Men jag tyckte det var intressant med nedtrappningen av rotavdraget, för att Anna Kinberg Batra försökte säga någon spin om det här med liksom regeringens skattechock i Agenda den veckan, och då var det liksom där försämringen av rotavdraget och höjningen av bensinskatten. Och då sa hon liksom så här att hur det här drabbar svenskar, för att liksom en svensk familj där båda liksom föräldrarna kör bil, de kommer liksom med den här bensinskatten och försämringen av rotavdraget, det kommer bli 8000 kronor mer utgifter för dem på ett år.
Ja, när regeringen nu sviker vallöften till svenska folket så gör den ju tillvaron dyrare för vanliga familjer. Till exempel någon där man har, när båda använder bil och använder genomsnittligt rotavdrag, blir det 8000 kronor dyrare per år.
Men det var så himla dåligt försök att spela på folks känslor. Alltså den familjen hon målar upp som har två bilar och rotar hela tiden. Renoverar köket hela tiden. 8000, det är så 600 kronor i månaden. Hur mycket pengar är det för dem? Liksom?
Då är det en...
Alltså du misslyckas med att få svenskarna att gråta där, känner jag.
Då är det en liten tröst att äldsta sonen kommer få på exakt likadana glasögon som Sjöstedt. Då är det en liten tröst.
Då är det en väldigt liten tröst.
Mm. Men det är, måla upp bilden av en familj där liksom 600 kronor i månaden är absolut ingenting. Det är liksom, det är en brunch högst. Så att, ja, precis, så de får fila liksom på en bättre bild av hur den här skattechocken förstör livet för svensk medelklass, tror jag. Gustav Kasselstrand och William Hane har nu mött sitt Poltava. De gillar den liknelsen. Mm. Jag pratar då alltså om ordföranden och viceordföranden för Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
Mm.
Partiledningen har uteslutit dem för att de är ideologiska avvikare enligt partiledningen. Och för att de är för stiliga i pikétröjor enligt dem själva. Att de upplevs liksom som ett hot. Att partiledningen bara bevakar sina positioner. För att partiledningen vill behålla de här fina lönerna de har och behålla det här med att gå på möten i riksdagen där det är gratis Ramlösa och bullar. Och de har ett gott liv.
Ja, hur mycket pennor och block som helst.
Ja, därför krossar de liksom alla tendenser till maktkluster som börjar gro. Det var ju så de själva tog över en gång i tiden från ungdomsförbundet.
Can't play a player.
Nej, precis, precis. Det har varit ett så här, misslyckat fadersmord här.
Mm.
Pappa var så stark. Ja, men vad en anledningen var, så uteslöts då William och Gustav i måndags, plus ett gäng andra. Och det som anfördes som anledning till uteslutningarna presenterade partisekreteraren Richard Jomshof på en presskonferens.
Man har alltså godkänt ännu aktivisters dubbelanslutning. Det har handlat om dubbelanslutna medlemmar. Då syftar vi på de som var dubbelanslutna i både SDU och i NU. De finns i NU, och en av dem som förbundsledningen har känt till har ju varit en av de mest framträdande och ledande figurerna inom NU.
Mm.
Nordisk ungdom.
Precis, det var mycket med NU. Jag visste inte vad det var.
Inte?
Du var inte NU med NU.
Nej, men han sa aldrig ut det en enda gång i hela presskonferensen. Det var bara NU. Så fick jag luska lite grann och kom fram till att det måste vara Nordisk ungdom. Ja.
Så de skäms över att de heter Nordisk ungdom? För att de startades när de var unga. Och nu är vi alla 39.
Ja, det var inte genomtänkt.
Nej, det var inte genomtänkt. De har faktiskt sagt till Expo att de tycker att det är lite fånigt.
Vi kan ge Expo det i alla fall. Men det var precis att det, men det är lite sån där med mobiloperatören 3. Att ja, de borde inte ha döpt sig efter den Nej. Senaste tekniken Nej. Och tro att det aldrig skulle utvecklas.
Det kommer alltid bättre teknik. Ungdomen är det bara en fas.
Ja, men jag fick lite känslan av att Richard Jomshof är lite för van att röra sig i miljöer där olika maktgruppers bokstavsförkortningar är common knowledge. Det är bra att tänka på för SD om de vill framstå som ett parti bland andra. Att tänka på att till exempel Folkpartiet nog inte är ännu med nordisk ungdom på det här självklara viset. De säger ut i alla fall en gång i början av presskonferensen nordisk ungdom, sen kan man gå över till ännu. Nu gör jag ett så här ohederligt då, PK-media-case, sådana som SD känner sig förföljda av. Vi kan hitta de mest kreativa sätt att kleta vit makt på SD. Han sa ännu istället för nordisk ungdom under en presskonferens. Artikel i Expo. Men skillnaden är ju nu att de har börjat göra det här på sig själva. De har börjat gå Expo på sig själva. Mm. Alltså ledningen gör sådana här tidningen Expo-avslöjanden och så här rasist-shamanden utav Hane och Kasselstrand. Att ni har haft personer i förbundet som haft samröre med nordisk ungdom. Och nordisk ungdom kan vi säga då är någon slags SD på 90-talet-aktig grupp. Och det anses inte okej.
Okay. Och Kasselstrand, vårt första kommentar var väl att nu, vi nu blir utsatta för den vänsterpropaganda vi blir utsatta av från vänstern.
Alltså att jag har inte liksom varit med om, det här är värre än de värsta attackerna jag fått från någon vänsterextremist.
Ja, och då har de ändå blivit, jag minns i alla fall, någon gång bundna. I en stol.
Har Kasselstrand blivit det?
Nej, men var det? Men SD har blivit det.
Det här säger något väldigt dåligt om vänstern. De har inte kunnat göra någonting värre mot honom. Ja, men jag tänkte faktiskt också på det. Att det kändes lite som att så här, man väntar lite på att det här skulle hända efter typ Uppdrag granskning har gjort programmet SDU-skopplingar till NU. Mm. Men de liksom gjorde skopet och grävt själva. Eller hur? Ingen visste väl att SDU, eller jag menar, en vanlig medborgare visste väl inte att SDU hade massa dubbel att sluta an. Alltså, det var inte något som var uppe på
tapeten. Eller
det var
ingen som trodde att det var ett problem.
Nej, men det är liksom så här att det här caset har ju journalister kunnat göra hela tiden.
Ja, det har inte fått något som helst.
Och, det är så här, eller, och SDU-arna har ju liksom nu försökt försvara sig då genom att gå Expo tillbaka på ledningen. För att det är ju så lätt att göra Expo-caset mot Sverigedemokrater. Att det liksom är en dubbelstandard att de här liksom skälen för uteslutning finns i partiledningen också, solklart ifall man alltså alla har det här, det är bara liksom när man väljer att lyfta upp det på något sätt. Ja. Kasselstrand skrev så här på Twitter och syftade på ett uttalande av styrelsemedlemmen Jonas Åkerlund, citat, ironin i att personer som uttrycker att 500 000 av de värsta parasiterna ska skickas hem utesluter mig som ideologiskt avvikande, hashtag lol. Jag funderar lite så här, varför gör SD så här? Det verkar ju jobbigt. Mm. Jobbigt att så här utesluta de här då som vill ha ett jättestort följe liksom, och ha dem utanför som någon slags liksom, vildar resten av sina politiska karriärer. Men jag funderar på om det kanske är så att Sverigedemokraterna i hemlighet drivs av stiftelsen Expo.
Hur menar du då? Men att de ska ha något att skriva om.
Att det är Stig Larsson-böckerna som betalar för alla Heja Jimmy-t-shirts.
Ja, okay. Men behöver, det känns som att de har så mycket pengar som Expo så behöver man inte ens, man behöver inte ens motivera sig.
Nej, men jag menar inte för att, nej, inte för att de ska ha något att skriva om. Utan jag tänker att i Sverigedemokraterna i hemlighet drivs av människor som är för en generös invandringspolitik.
Okay. Varför det?
Ja, men för vad har egentligen SD åstadkommit med sitt intåg i riksdagen och mainstream-politiken?
Ett hårdare samhällsklimat, debattklimat.
Ja, precis, det kan man säga. Men det de också har gjort med debatten är att de har gjort hela debatten moralistisk. De har gjort för eller emot invandring till en fråga om för eller emot rasism. Och den kopplingen mellan anti-invandring och rasism har väl alltid varit ganska nära till hands. Den kan ju göras. Men SD har verkligen gjort att det blivit tydligare. Gjort att ingen kan se det på något annat sätt i Sverige. För SD har liksom tvingat alla partier att helt och hållet komma ut ur det antirasistiska skåpet. Alltså tidigare har liksom moderater och sossar kunnat hålla på med lite hyckleri. Så att säga fina ord, men sen bara liksom strypa invandringen lite då när de känt att det blivit lite för mycket. Att de har kunnat vara lite sådär, trycka en kudde mot invandringens huvud. Så, allt är bra, allt är bra. Men nu har liksom SD skapat en situation där det är en politisk omöjlighet att varje skärpning av invandringen, det blir en eftergift mot rasisterna.
Ja, just det. Det är rätt så bra.
Ja, det är det som är så bra med SD. Jag menar, så liksom förr under 80- och 90-talet, då kunde det liksom fattas sådana beslut att det fanns liksom någon så här fungerande smyg anti-invandringspolitik som togs i bruk emellanåt. En funktionell smygrasism, om man ska uttrycka sig så. Men den har SD fullständigt slagit sönder genom att så här tvinga ut alla i ljuset.
Det fullständigt slagit sönder den.
Men... Nej, de har ju liksom förstört den där grejen om att man, det svenska sättet att en svensk tiger, att en svensk sköter saker under bordet. Att det här, att det inte var liksom... Att när SD ställde sig upp och sa vi kan inte anställa folk i burka, så vill man plötsligt, men det var ju ingen som hade anställt någon i burka.
Vi hade bara inte gjort det.
Men
ska ni prata om.
Men nu så är jag ju tvungen att anställa någon i burka. Hade ni bara hållit käften så hade det här inte varit ett problem.
Det mest kända exemplet på det här är ju så kallade Lucia-beslutet. Då socialdemokratiska statsminister Ingvar Carlsson stängde Sveriges gränser 89.
Jaha, det visste inte jag.
Det skedde lite snyggt under bordet.
Vi vill få fira Lucia i fred. Hade du det med högt eller Lucia?
Nej, det var bara att det var sammanföll med Lucia, tror jag. Med motiveringen att det då kom för många turk-bulgarer till Sverige på för kort tid.
Jaha.
Stämde det också?
Men var det som var motiveringen, Sara? Nu stänger vi gränserna. Och motiveringen till det är att det har kommit för många turk-bulgarer på för kort tid.
Ja, alltså det var ju att muren föll och det var någon slags så här massrörelse från öst och de panikade liksom på något sätt.
Men var det Friggebo som gick ut och sa att kosovoalbaner stal och att det var typ genetiskt? Var inte det hon? Eller var det någon liknande? Jag menar bara att det var ett extremt rasistiskt uttalande, men eftersom det inte fanns några rasister i Sverige så kunde man inte pinpointa henne på det. Men nu har man kunnat säga så där tycker Sverigedemokraterna också och därför är du rasist. Men eftersom det inte fanns något att liksom... Kleta på henne.
Eller man kunde ju säga att hon var rasist, och det tror jag att folk sa på den tiden också om henne, men man hade ju kunnat, om det hade hänt nu hade man sagt så här, hon försöker få SDs väljare eller något sånt där. Men, men det är ju rätt intressant med SD också, har ju SD, alltså jag tycker verkligen att, alltså, om jag hade varit en SD-väljare så hade jag också i högre grad kritiserat hur de gjorde med hela det här extravalet och sånt, att inte deras egna väljare har vänt sig från dem, att de lyckades styra det. Vad fan, jag menar, hur har de kunnat få ut sin politik? Det de har gjort nu är att fixa dö. Decemberöverenskommelsen. Provocerat fram dö genom att vara såna jävla klantar. Och sen, nu kommer de aldrig ha något inflytande i svensk politik. Slut på historien. Alltså jag menar, varför blir det inte mer kritik? Intern kritik har jag faktiskt tänkt på. Mot
hur de skötte
Carlsson, vad fan han nu heter. Mattias Carlsson, världens vanligaste namn. Finns det sån intern kritik?
Det finns inte jättemycket intern kritik överhuvudtaget, Esther.
De bara håller på med att vara med i Nordisk Ungdom eller inte?
Men jag tror mycket på det som Ola, att det handlar mest om att ett stort antal människor ska få gå på de här mötena med gratis ramlösa.
De ska ha ett jobb liksom. Jo, men jag skulle säga med det här med Lucia-beslutet är att då var det liksom sossar och moderater var överens om det här. Alltså de som protesterade var Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet. Och det har liksom varit någon så här traditionell ordning att de här små partierna har hållit på med så idealistisk kritik. Medan sossarna och moderaterna då har varit citat pragmatiska eller cyniska. Mm. Mer benägna att fatta cyniska beslut. Men nu har liksom SD tvingat alla att bli idealister. Och det är det som är så jävla bra med SD.
Mm. Mm. Jag sköt med lite härlig stämning en gång.
Om SD kämpar så hårt med att hela tiden etablera bilden att de som är emot invandring, det är rasisterna. Det ska vi aldrig glömma. Det är därför de har börjat liksom rasist-shama sig själva nu. De tycker inte att journalisterna gör det snabbt nog. Så därför jag tänker att det är svårt att tänka att det är något annat än stiftelsen Expo som ligger bakom, om bilden som de hela tiden sätter är att vara emot invandring är lika med rasism. Att det är ett sånt propagandainstrument som hela tiden ska sätta den bilden. Vilka andra skulle vara intresserade av det? Om inte någon slags sån organisation.
Men gör de verkligen det? För jag menar, deras kris är väl att de är emot invandring och de är inte rasister. De bara värnar. Det säger de väl hela tiden att de inte är.
Jo, men om det var som de säger då, Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson och Richard Jomsson och så vidare, att de på 90-talet var ett gäng i stort sett vanliga moderater som bara ville att Sverige skulle driva sin invandringsstramare riktning. Om de tänkt pragmatiskt då skulle de ju inte ha gått med i något gammalt vit maktparti där det politiskt stod politiker och höll möte i nazistuniform. Alltså jag tänker att det måste liksom vara större chans att uppnå resultatet minskad invandring om någon så här gått med i Moderaterna och försökt påverka dem inifrån eller liksom startat ett helt nytt parti eller inte gjort någonting. Som du sa, då hade de aldrig anställt någon i burka. Ja, men du vet, låta bli att jaga in alla sossemoderater i ett så här idealistiskt liksom då, invandringspositiv riktning. Men många håller ju med mig om att det här att Jimmys och Mattias och dem, att de inte är vanliga moderater som bara vill ha Finlands invandringspolitik eftersom att de gick med i ett vitmaktparti. Där håller ju många med mig. Mm. Men så tror ju de flesta inte som jag att de gick med i vitmaktpartiet för att de är expoagenter. Nej. Utan att anledningen till att de gick med i vitmaktpartiet det var att de var rasister. Det är tecken på att de är rasister. Och det är den vanliga tolkningen och det kan låta logiskt. Man går med i ett rasistparti för att man är rasist. Men jag lanserar nu alltså teorin att de gick med i SD på 90-talet för att de vill liksom att Sverige ska ge fler flyktingar skydd.
Mm. När började Stig Larsson planera det här?
Det måste ha varit kanske samtidigt som det bildades, ja. 88 och sånt där. Ja, ja. Bevara Sverige svenskt. De liksom ska ha monopol på så här, någon slags konservativ invandringspolitik, tänkte han.
Smart.
Ja, men att de ville helt enkelt att det här liksom supertydliga rasiststämplade partiet skulle ha monopol på invandringsmotståndet för det skulle leda till en motreaktion från de andra partierna och fler flyende syrier skulle få skydd. För alltså, liksom, när avsändaren är så smutsig, alltså det är så sjukt dumt om man verkligen är intresserad av att vilja minska invandring att välja den avsändaren för att det är så att skita ner ståndpunkten maximalt. Alltså om de enda som driver frågan om minskad invandring är nazister, alltså det är lite som om den enda som driver frågan om fri abort är änglamördaren. Om det bara var Anders Eklund-partiet som gjorde det. Och även om så här, Anders Eklund-partiet inte liksom är lika radikal som i sin så här, sjuka barndom då det hade ståndpunkten att abortgränsen skulle vara 10 år. Nu är det mer moderata. De vill bara att man ska ha döda barn fram till 18:e veckan. Som i Finland. Men ändå, folk hade känt att det var oskönt. Folk hade känt att det inte hade trovärdighet. Och det här partiet på grund av sin historia. Och därför hade de kanske velat vara emot abort helt och hållet. Bara för att distansera sig.
Mm. De hade gjort någon sorts
så de skulle ha haft bättre självkännedom. Jag som är så jävla smutsig ska bara... Det bästa jag kan göra jag.
Ja, exakt.
Och tyst om allt jag själv egentligen tycker.
Mm. Nej, men det här är en lite sjuk tanke. Jag kanske inte borde tänka den. Men det är ändå något som gör att jag inte kan låta bli att tänka att det är på grund av SD som Sverige har liksom en så relativt generös invandringspolitik nu de senaste åren. Och jag fattar liksom att horder av människor får avslag i Sverige och att det kanske är så osmakligt att överhuvudtaget kalla något generöst när det gäller EU med tanke på vad som händer på Medelhavet. Men allt är ju relativt. Alltså jämfört med andra länder och jämfört med Sverige förr så tas det emot liksom fler flyktingar per capita här och nu. I och för sig vet jag inte ifall det kanske också att det är en större andel som får avslag nu. Att det tas emot fler i absoluta tal, men det är för att det är så jävla många som flyr. Jag vet inte om ni kan de siffrorna.
Men jag vet inte, hur är det med Syrien? Vad var det? Först fick de inte stanna, men nu får de det, eller?
Ja, Syrien får väl uppehållstillstånd. Mm. Ja, jag vet inte. Men jag kan ju inte, jag skjuter ju från höften, jag kan inte bevisa det här. Men jag tänker att det är inte helt osannolikt att tänka sig att det är så här. Att hade det inte varit för SD så hade liksom de här maktbärande partierna smugit med lite mer. Alltså gjort som de själva gjorde förr eller liksom anpassat asylreglerna efter hur deras systerpartier i Europa gör. Mm. Alltså självklart egentligen tror jag det kommer vara dåligt på lång sikt med SD. Det kommer inte vara härligt liksom för invandrare. Men det finns fan en del som talar för att på kort sikt har fler syrier fått skydd i Sverige senaste åren för att SD funnits. Än liksom hur många som hade fått om de inte hade funnits.
Ja.
Eller? Vad tycker ni?
Vad tycker Ramberg?
Jag har en teori om varför William Hanna och Gustav Kasselstrand är så dragna till nazismen. För att de, jag tänker så att de har ju så, alltså det går ju inte att säga, det enda man tänker på med de två, det är att de har så fruktansvärt hög panna. Jag vill liksom inte säga någonting om det mer, men det är liksom exceptionellt. Man tror att det är något fel på ens bild liksom, på tv, det är så sjukt.
Men det signalerar ner en nazist för dig?
Ja, men att då tänker de så här, det är inte så kul kanske att se ut så.
Nej.
Vad är den enda ideologin som kanske någon gång sagt något positivt om hög panna? Rasbiologin. Och då tänker jag att man ska se liksom lite med liksom, att det är lite förmildrande omständighet. Kort panna var ju en sån dålig grej. Lång panna. Jag är en människa med norra Europas längsta panna.
Hur ska jag kunna... om jag inte röstar.
Jag är en idiot om jag inte om jag inte...
Jag måste se efter number one lite ibland också.
Men du, är du liksom en agent som är på motsatt sida nu? Att du är liksom förklädd till någon slags här vänster aktivistisk person, men du liksom väljer att mobba dina politiska motståndare på ett så lågt sätt så att folk ska få sympati med dem istället.
Är det Avpixlat som köper dina böcker? Skissar du upp?
Just det. Är det Avpixlat och subventionerat alla serieteckningar?
Alla, de har en sån tankesmedja för feminism.
För mig ser jag alltid breda höfter på män nazist.
Mm. Jaha.
Jag läste nog att han Heinrich, han hade så himla breda höfter. Mm. Och det som gjorde att han blev nazist, han skämde så mycket för. Så då är det precis tvärtom. Det är folk med lyten som är nazist.
Ja, men då började jag väl säga att kanske är det så att det är Mattias Karlsson som skriver på en ny uppföljare till Millennium-trilogin.
Mm.
För att få in mer pengar till liksom den här viktiga kampen.
Ja.
Att invandringsmotståndet alltid ska vara liksom maximalt rasiststämplat.
Bara för, bara för full den fulla transparensens skull så har jag ganska breda höfter. Men jag kämpar. Jag kämpar emot det.
Men vad finns det för skäl att vara mot invandring utom att man är rasist?
Det är dyrt.
Ja.
Jo, men jag tycker att det finns en stark att det är liksom en sån koppling, men det finns ju exempel på många politiska klimat då man ändå liksom har skapat en diskussion då det inte anses så. Alltså, men så är det ju uppenbarligen i Finland, så kan man tycka att
också
de beter sig rasistiskt, men där är ju ändå liksom politiska diskursen är ju inte så, men den sån politisk diskurs har man skapat i Sverige, och jag tycker att det är bra att man skapar sån diskurs i Sverige.
För men i Norge till exempel, är det Fremskrittspartiet eller det?
Ja.
De har ju ofta sagt att de lite förfärar sig över, och även Dansk Folkeparti har ju kört med det, att de förfärar sig över Sverigedemokraterna. Ja. Nej, vi vill inte.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi sitter i samma grupp som dem i Europaparlamentet, etc. För att de kan ju ha dra ner på den retoriken eftersom de faktiskt har lyckats med sin politik. De har ju ändå lyckats påverka sitt lands invandringspolitik. Till skillnad liksom från Sverigedemokraterna som inte har gjort det.
Så det är bara för att de vill inte hänga med los?
Nej, de vill inte hänga med los.
Det är därför de inte vill sitta i deras grupp.
Ebba Busch Thor har blivit vald till Kristdemokraternas partiledare.
Ja.
Till min och många stora glädje.
Ja.
Jag tycker hon är skarp och ursnygg.
Mm.
Jag kommer uppehålla mig lite över hennes utseende ett slag, och sen kommer jag att vara ett mellanspel, och sen kommer jag återkomma till det. Mm. Hon är så himla, himla snygg. Det är inte för inte som hon varit lite hemligt förälskad henne.
Inte för inte som vem?
Du. Jag och man. Träffade henne
är ett sånt kontroversiellt man.
Ja, precis.
Inte sådär,
nej.
Häng med.
Nej, precis.
Jo.
Träffade henne en gång i Almedalen, faktiskt.
Du?
Ja, på en fest. Hon var rolig och supersnygg. Många med mig fick nog sitt hjärta krossat då nyheten om att hon gift sig föll ner som en bomb från klar himmel.
Snygg fotbollskille.
Jajamensan, maken med.
Dåligt av henne. Hon hade kunnat göra som en pojkband att så här, posera som singel för att fler.
Jag tycker också det var så himla. Jag håller med om att det var
liksom att hon vill,
hade varit hennes manager hade skakat den. Henne.
Att det fanns många som hade kunnat tro så här, om jag röstar på dem kanske hon kommer bli ihop med mig.
Jag skämtar inte när jag säger att jag hade varit en av dem. Maken är Niklas Thor, och för er som inte vet det så kan jag avslöja att han ser urbra ut.
Huggen och granit.
Ja, faktiskt. Han är en professionell fotbollsspelare, så han lär ha en killing bud, som det heter.
Jag vet inte hur han ser ut. Men jag får ta er på orden.
Då kommer jag beskriva någon här. Ljus, gärna. Lite rufsig i håret. Skägg, men inte så det stör. Ett käkparti man kan slå ihjäl flodhästar med. Tror jag att ungefär att ni förstår vad jag talar om. De väntar barn. Namnet vet vi inte, men av föräldrarna att döma så kommer barnet se riktigt, riktigt bra ut. Ni är också ett vackert par, Ola och Lisa. Men jag tänker på hur mycket fulare ni är jämfört med paret Busch Thor. Då blir jag arg på er. Det är inte med ert fel, men jag blir arg. Ja, så kan det vara. Hur som helst.
Det är inte styr över känslor.
Nej, man kan faktiskt inte göra det. De är inte logiska.
Jag tycker att det är fint att du vänder in och ut på dig själv här då och visar upp det som inte är vackert också. Ja. Ditt känsloliv.
Ja, precis.
Även om det gick ut över mig den här gången.
Ja, så är det väl något. Hon blir alltså vald och så kastar hon kastar direkt in i hetluften. Och manglades av medierna. Eftersom det var lite oturligt nog så var den här partiledaren i SVT-programmet. Var precis, det kanske inte var så mycket otur. Men hon var i alla fall med där.
Och därför kommer hon ha en så lång intervju med alla partiledare.
Ja, precis. Om deras ideologier tror jag att det är.
Ja, det ska inte vara så här dagspolitiskt arvan utan
nej,
ideologin. Ja.
Och därför kom frågan om dö. Mm. Så Tennessee överkommelsen som varit kritisk mot och hon svarade då så här.
Ja, jag har sagt att det är väldigt, väldigt svårt att leva sig in i den situationen och exakt hur man själv hade agerat i det läget.
Jag tycker att det låter lite som att hon ska ta ställning till baltutlämningen. Hur var det på den tiden? Det var precis efter kriget. Ja, det var hemskt att skicka tillbaka till Stalin. Men alla hade en nazistuniform på sig.
Mm.
Vi kan inte döma liksom, det förgångna.
Det är så jävla lätt att säga efterhand att ja, det var en av dem som haft ryggrad och
ja,
stått upp och sådär.
Ja, precis. Mm.
Men att det kanske är nästan omöjligt överhuvudtaget så att leva sig in i någonting för att människor var så olika och levde en helt annan tid.
Ja, precis.
Alltså att inte ens, det är som att prata med en annan art nästan, att prata med någon som levde liksom på...
Ja,
Göran Hägglund stod ju där liksom då i december och Jan Björklund skrek åt honom. Vad hade du gjort?
Men lite som att då får man verkligen sätta på sig liksom glasögon, den tidens glasögon som då alltså inte var Sjöstedts glasögon, den tidens glasögon och liksom titta ur liksom en prisma som signalerar 2014 december liksom.
Mm.
Det var en annan tid.
Ja.
Män var män och kvinnor var kvinnor.
Cyklar med jättestora framhjul.
Ja, precis. Men där hon godkände på sätt den och det. Hon framhöll också att det var, vad skulle man göra annars var man tvungen att liera sig med Sverigedemokraterna. Så där stämmer ju din teori som jag hörde tidigare.
Mm.
Hon blev också pressad på den här, heter den samvetsfrågan? Vad heter den? Samvetsklausulen? Vad heter det? Det här med att till exempel att läkare eller barnmorskor som är emot abort ska få slippa att...
Ja, just det.
Jag vet inte vad den heter, men jag förstår vad du menar. Samvetsklausulen. Det heter någonting att man själv ska någonstans få bestämma det typ eller sådär.
Ja, jag ger inte en bög vatten till exempel på restaurang. För det är väl samma sak, antar jag.
Jag tänker inte ta med handskarna när jag torkar hans tårar.
Nej,
men hon är för det här med att sådana som liksom är av religiösa skäl inte vill utföra aborter ska få slippa
ja,
det och där jobba i vården ändå.
Precis, och där har hon ju tagit ställning i den här frågan som brukar komma upp från SD-håll. Han ville inte skaka min hand för att jag var kvinna på grund av att han var troende muslim. Är inte det helt sjukt? Mm. Den borde ju ingå då under den här samvetsklausulen då. Alltså rätten till att inte behöva ta i någon av motsatt kön.
Ja, just det.
Om det är religiöst det grundat.
Det begränsar en som sjuksköterska då kanske.
Ja, men alltså man har rätt att få jobba på en abortklinik ja, med abort bort. Och ändå känna från fall till fall vad säger mitt samvete idag så kanske man pendlar lite. Jag söker det här jobbet, jag utbildar mig till det, jag jobbar där, jag sitter men jag känner kanske då där och då att det inte är min grej ändå.
Ja. Ja, men det är lite så. Och så fick hon bli pressad lite på det här med abort i allmänhet. Och det var någon som sa, jag tror att det var Lena Melin, eller Mellin som du uttalade hennes namn, Liv, som sa att det som är så härligt med Ebba är att hon är så oerhört, att likt SD är så oerhört tydlig i sin politik.
Heter hon inte Mellin?
Ja, hon heter
Mellin.
Ja, liksom, jag tror att det är för att jag associerar henne med en sån liten
hob
i Sagan om ringen, att de heter så här Mell och Mellin, Toll och Tollin.
Det var Frodo och Sam och Mellin.
Eller är det dvärgarna som heter sånt?
Nej.
Tott och Tottin, Hopp och Hoppin, Mell och Mellin.
Ja, fantasy-nörden i mig vill bara strypa dig.
Finkalibrerat mobbningsinstrumentet idag.
Ja, men du är faktiskt en sån fruktansvärt
så
mobbare.
Sluta vara så duktiga och fina.
Kommer du ihåg den gången du har försökt förklara för dig den här Guns and Steel and Germs-teorin för dig? Och du bara... Det som gjorde Europa överlägset alla andra. Och du vann genom att kalla det för ök-teorin. Alltså att bara för att Europa hade ök, alltså kor och hästar som kunde dra saker.
Jag kommer faktiskt ihåg det här.
Ja, det är den här boken av Jared Diamond. Ja. Vet du vad för någon virus? Den är ju fantastisk och jag är helt på din sida, Jonathan.
Liv har lyckats få den att heta ökteorin, så det är ingen som köper den här.
Det är svårt för någon annan att komma ihåg det här eftersom det var en konversation som inte rörde för det en gång när vi träffade själva i ett kafferum. Så kanske inte ha den känslan, det kanske inte finns folkstjärnan på det sättet.
Okej, precis. Men om jag tar den här grejen då, att du inte förstår vad det är som är bra med Beatles, så tror jag att de breda folklagarna kan elda upp sig över det.
Fortsätt. Vad var det?
Men vad, det var någonting med... Nej. Men Lena Melin sa att hon var tydlig.
Hon är så otroligt, hon är så tydligt, högeralternativ, hon är så tydlig vad hon står för, då till skillnad från alla andra, men framförallt då kanske till Göran Hägglund. Men det som är, jag tycker inte riktigt stämmer, för på något sätt så är hon är tydlig med sin politik, men hon är också väldigt tydlig med den, med att hon inte kommer föra den politiken. Alltså hon har ju gjort klart att hon tycker att man ska ha nollvision när det kommer till aborten, men hon kommer inte göra något för att införa den.
Nej, precis.
Och liksom, och hon har sagt att det är fruktansvärt med decemberöverenskommelsen, men hon har också sagt att hon kommer inte göra någonting åt den.
Nej.
Så att hon är väldigt tydlig med vad hon tycker, men också väldigt tydlig att hon absolut inte kommer göra någonting av det hon tycker.
Nej.
Hon är en sån sjuksköterska som skulle kunna liksom vara mot abort, men ändå utbilda sig hela vägen.
Samhällsklausulen är ingen problem för henne.
Ända in i abortkliniken.
Det stoppar inte Ebba Busch.
Vidareutbilda sig till olika kurser, bara jobba på. Det är svårt att bli just abortsjuksköterska.
Hon är väldigt tydlig med att hon inte tycker rätt med abort, men gladeligen kommer hon att skrapa det.
Hon skulle utföra en abort själv.
Absolut.
På vem som helst.
På vem som helst. Väck henne mitt i natten. Nåja, och där vårdnadsbidraget fick hon frågor om och sådana saker. Vem man skulle välja mellan Tea Party-rörelsen och Obama, vilken en konstig fråga. Mm. Det är för att hon har stöttat Palin tidigare. Den enda frågan där hon blev ordentligt ditsatt, det var på den här frågan.
Men du dricker alkohol i alla fall.
Jag tror på konceptet I drink but I don't get drunk, om det är viktigt att veta.
Nu var det för sig en konstig fråga, men det var också en lögn. Jag har som sagt träffat henne i Alvedalen och hon var superfull. Vidare... Alla är vinnare.
Riktigt?
Ja.
Bra.
Inte superfull då, men hon var i gasen, så kan vi säga. Det kan ju vara så att hon skulle säga att hon var hög på den heliga anden eller på livet. Men så hög på den heliga anden eller på livet är ingen. Alla är vinnare på att Ebba har kommit dit hon nu kommit. Förutom möjligen det här gänget, samt alla politiker i hela Sverige. Men speciellt det här gänget, och kanske framför allt en speciell av dem i det här gänget som jag tror har haft ont i magen den senaste tiden. Vi kan väl lyssna på när de välkomnar Ebba.
Hej Ebba, och stort grattis till ditt nya uppdrag. Vi kan tyvärr inte vara med dig på plats idag, men vi vill hälsa den här vägen till dig. Välkommen till vårt lilla gäng. Vi har ju väldigt roligt ihop. Vi tycker vi kompletterar varandra väldigt väl med våra olika egenskaper.
Eller egenheter kanske man också ska säga.
Håll käften, Annie. Se när vad snabbt det vänder. Direkt känner man så. Ebba, kommer jag ta upp den här tjejen? Ebba är allt Annie inte är. Framförallt mycket mer cool. Få personer blir utkolade av en kristen. Men Annie blir det, så det svänger om det. Då ska ni ändå veta att jag gillar Annie.
Tänkte du innan att Annie var den coola i alliansen?
Ja, men ja, precis, men det är också lite mer när jag kommer komma till det. Och ju mer Annie försöker sälja in den här alliansen, ju mer gräver hon ner sig i den här töntgruppen.
Vi vet ju att Kristdemokraternas hjärtefråga handlar om familjen, och vi är lite som en familj. Vi reser tillsammans, vi tillbringar tidiga morgnar och ibland riktigt sena kvällar. Ibland är det lite smågnabb, men för det mesta så har vi väldigt roligt.
Ja, jag tycker att hon framstår lite som den tråkiga systern i det här gänget. Som tycker om att det är kul att hänga med mamma och pappa.
Ja, hon är liksom, är inte det lite provokativt av henne? För KDs hjärtafråga är inte familjen, alltså i meningen alliansen kan vara familj.
Nej, precis.
Vad som helst kan vara familj. Jan Björklund kan vara min pappa. Så är Annie, hon är väldigt normkritisk när hon säger att hennes familj är att det är allians.
Men tror du att det här är en liten kniv i ryggen på? Alltså,
jag vet inte, men hon,
stick, liksom.
Det är i alla fall väldigt radikalt av Annie Lööf att se alliansen som är närmare familj, att blodsband betyder så in i helvete lite för henne.
Välkomna till den här regnbågsfamiljen. Ja, men det är just att KD gillar familjen, men de gillar absolut inte familjen som metafor.
Nej, nej. Familjen, vi tokar på att folk använder det.
Familjen är familjen.
De klarar inte av att lyssna på bandet familjen heller, för det är en person.
För Annie är bandet familjen lika mycket familj som hennes barn som hon bär på.
Okej, men det är inte bara Annie. Hela det här gänget ser liksom för tokig ut i den här videon. Bata ser ut som Big Bird och Björklund är jättekort. Alltså det spelar inte så stor roll. Man kan se ut som man ser ut. Men det är liksom mot den här Ebba. Man liksom tänker att Ebba Busch står där bakom, så ser alla liksom jättefåniga ut. Och är också lite fåniga. Björklund.
Vi kommunalpolitiker som har den bakgrunden, vi har lite mer fötterna på jorden än alla andra. Ja, Annie och Anna har ju också fötterna på jorden. Jag tänker på de andra alltså.
Det blir lite fånigt tycker jag. Och sen avslutas det så här.
Så till sist vill vi bara hälsa dig välkommen.
Ja, det är väl, vad ska man säga? Men det är inte så lätt att göra sådana videos. Det blir lite fånigt och sådana saker. Men det är jag försöker säga är med den här pratan, det är att Ebba Busch Thor är fruktansvärt snygg.
Det låter bara att hon har skickat ett sms, känner jag, när jag ser den här. Mm. Varför gör en YouTube-video? Varför inte bara skicka ett mess här? Vad kul att de ska börja jobba med oss, Ebba.
Jag tror lite det är för att de inte är helt säkra på att hon vill jobba med dem. Hon har själv sagt tidigare att det är något som har skadat KD, så är det alliansen. Och de är inte lika snygg som Ebba Thor Busch är. Eller Ebba Busch Thor. Och det, alltså, då kan man säga så här, det här är töntigt att hålla sig vid det här. Men det här kommer få så pass snygg som hon är, det kommer få konsekvenser för politiken i Sverige. När Mona och Annie och Gustav kom in, då sa alla, oj vad de är snygga. Och nu när vi ser Ebba Busch Thor, då sa vi, inser liksom alla, jasså, det är det här som är snygg. Det är som juden som levt hela livet på turkey bacon och sen för första gången äter riktig bacon. Är det här som är bacon? När färg-tvn kom, är det så här tv ska vara? Som att leva på barkbröd och nu äta durumvete. Är det så här det ska smaka? Det är ju en helt, helt annan nivå. Det här är liksom USA-snygg nivå. Det är lite som när TV4 kom med väderflickor och Agneta Sjödin och han, den där snygga, troende, blonda snubben som lägger postkostlotteriet. Är det så här det kan vara? Efter det, när de kom, alla de här fantastiskt vackra människorna på TV4, då fick de kritik för det, att det bara var ytligt och sådana saker. Men alla förstod att Lennart Hylands tid är slut. Lars Gunnar Björklund kommer aldrig, aldrig kunna vara i TV längre. Olsberg är liksom nu på kanal 7 och det ska man vara glad för. Det går inte att ha så fula människor när man är så snygg.
Mm. Så du tror att hon kommer att få 60-70% av rösterna nästa val?
Och... Nej, men jag tror liksom att det finns ingenting att göra. Alltså, våra politiker kan inte vara så fula som de är nu bara på grund av det här. Det är lite som man säger, som, om jag får citera, de omutbara. If someone draws a knife, you draw a gun. If they send one of your boys to the hospital, you send one of his boys to the morgue. Det går inte att hålla på och kämpa med knivar när någon har en pistol. Jag vill bara säga att vi har nu kommit liksom till den USA-nivå att folk måste se bra ut.
There's no looking back.
Nej, och det har liksom sätt. Ingenting med...
Sluta prata engelska, båda två.
Det finns bara... Man kan ja, det, liksom, det går inte ens... Det behöver man inte ens diskutera. Alltså, björklundar kommer inte finnas. Du kan inte vara lika lång som en smurf. Alltså, tre äpplen staplar på varandra.
Cro-Magnon-människan är här, Björklund.
Ja.
Ayla. Det blir som när Ayla var början av boken, när Ayla fortfarande var med neandertalarna.
Ja, men de var ju nu, senast tiden så har de diskuterat det här, varför dog neandertalarna ut? Mm. De var tydligen lika smarta eller smartare än Homo sapiens. Mm. De var bättre byggda och de hade typ en bättre kultur. Vad var det som gjorde att de dog ut? Mm. De var för fula.
Men grejen att de låg ibland med homo sapiens, det är också sådana saker som har kommit fram. Ja. Så att homo sapiens var inte så jävla nogräknade alla kvällar. Ibland låg de med neandertalare.
Men det är några procent neandertal som vi i Europa har i oss.
Ja, det är bara i Europa. Alla andra länder så finns det inte ett spår av neandertalare.
Jag får med att det är alla förutom afrikaner som har spår av neandertalare.
Whatever.
Men...
Det är som när tvn kom, hur det förändrade liksom politiken i USA. Att John F. Kennedy kunde vinna mot Nixon i radio. Jag får med att någon som möttes.
Nej, Nixon vann i radio.
Nixon vann i radio, ja. Mm. Men han förlorade i tv.
För att han var svettig och ful.
Han var svettig och ful,
men ja. Han hade bättre argument utan de som har lyssnat på radio.
Ja. Alltså det är en sån nivåskillnad i snygg mellan Ebba och allt annat som någonsin visats upp på den politiska scenen.
Det man säger att Eisenhower var liksom innan tv-eran var den sista
fula presidenten.
Ja, precis. Han var också den sista skalliga presidenten. De har bara haft presidential hair alla sedan dess. Okay. Tjocka hårsvall sedan tv-eran. Men att du tänkte, det var det här Platon syftade på när han gjorde den här grottliknelsen. Att vi har bara sett skuggorna på grottväggen. Exakt. Och nu kommer Ebba vänder på oss och så får vi titta på världen.
Det här är en kvinna.
Det var exakt det jag menade.
Men du tror inte att det kommer bli så som det är för Ayla i Grottgårdsport? För då är det ju så här. Hon är med... Ebba är med Alliansen.
Ja.
Och Ayla är med neandertalarna. Ja. Och då är Ayla så här. Ayla tittar sig själv i liksom en sån spegelblank sjö och är så här, åh nej, vad ful jag är. Mina ögon är så enorma och djupt blåa och mina ögonfransar är så långa och min panna är så hög och mitt hår är så blont och lockigt. Åh, jag önskar att jag hade en kort panna. Jag önskar att jag hade underbett. Jag önskar att jag var treplen hög. Jag önskar att jag var rödhårig. Och så vidare. Att hon kommer känna så här, det är mig det är fel på. För att jag borde se ut så här.
Vi kan ju hoppas. Men jag tror att det blir någon sorts... Att alla, som det som jag utgår ifrån att alla neandertalare gjorde när de såg en kromanjomänniskorna. Att det blir en sorts strömhopp över en klippa. Liksom. Men det här... Förlåt att jag frågar för att lite. Det här är alltså inte den stammen med enorma, enorma penisar.
Alltså kromagnon? Eller i grottgörnens folk? Men jag tror bland annat du ihop det med isfolket.
Det kanske jag gör. Det vore typiskt mig.
Ja, men isfolket, det är inte en stam, de här enorma penisar. Det här är verkligen ett sidospår. Men det är mer någon sån satans barn. Som är så här, kanske att det finns en släktförbannelse av att det blir en otroligt sexig man slash varulv. Aha. Som också råkar ha så här fruktansvärt stor sexuell förmåga. Okay. Röva bort pigor från byn. Som blir sexigt våldtagna slash riktigt bra knullare. Vi har bara läst en, men...
Men vadå, vadå, isfolk är inte samma sak?
Isbjörnens folk.
Men isfolk är inte samma sak som Ayla? Det är helt olika...
Nej, grottbjörnens folk och sen isfolket. Sagan om isfolket är en norsk kvinna som har gjort. Okay. Hon har skrivit 47 böcker om isfolket. Hon ska kanske ha en i månaden.
Jaha.
Margit Sandemo. Skit i det.
Ja, men det var det jag hade.
Den här podden görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och de är en A-kassa som man kan gå med i om man är akademiker. Också om man pluggar.
Ja, precis. Det kan vara en bra idé att gå med redan under studietiden faktiskt. För att man kan så här, få ersättning också bara baserat på extra jobb och sommarjobb. Men då kan man ju få, när man är klar med sin utbildning och börjar söka jobb, så kan man istället för att ha 0 kronor de första månaderna innan man får ett jobb ha en ganska habil ersättning.
Just det. Men det kostar bara 90 kronor i månaden.
Mm. Och nu då, i och med nya budgeten, så är det också fetare ersättning snart på väg. Mm. Har du gått med i Akademikernas A-kassa eller någon annan A-kassa tack vare Lilla Drevet, får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet eller skriva det i din ansökan till A-kassan.
Alla vi som har fördomar mot killar som håller på med löpning fick vatten på vår kvarn i förra veckan. I P1 Morgon berättades nämligen att reglerna för Stockholm Marathon kommer att ändras.
När loppet avgörs om en dryg månad så har reglerna ändrats. I år ska fokus ligga på nordiska löpare. Och därför kommer löpare från andra länder inte att bjudas in. Detta har mött kritik från olika håll. Är det så att Stockholm Marathon vill få bort de afrikanska löparna från loppet? De som alltid vinner i herrklassen och dominerar idrotten fullständigt.
De senaste 13 åren så har herrklassen i Stockholm Marathon vunnits av afrikanska löpare. Och då är idén nu då att vartannat år, som man kallar det då, fokusera på nordiska löpare. Vilket betyder att man då inte ger resebidrag eller startpengar till utomnordiska löpare. Och om en utomnordisk löpare ändå kommer till Stockholm Marathon och vinner över en nordisk löpare, så kommer de att få mindre prispengar än den nordiska löparen.
Men kan det bli ett läge där två löpare startar maratonloppet och om det är en afrikansk löpare som kommer först så kommer den personen att få mindre prispengar än en svensk löpare?
Hypotetiskt så skulle det kunna hända, ja.
Det var David Fridell, ska jag säga, på slutet, som är styrelseledamot i Stockholm Marathon.
Men han sa inte att det nödvändigtvis skulle bli så. Han sa att hypotetiskt.
Alltså han sa ju att om det skulle hända så skulle det bli så. Alltså om de skulle komma före. Jag tycker bara liksom att det är lite olyckligt, eller det är synd på något sätt, med de här ändringarna i regelverket. För att det liksom redan finns rätt så mycket fördomar mot vita killar som håller på med löpning. Alltså jag har inte sådana fördomar, men jag bara menar liksom att det florerar så mycket sådana fördomar i samhället. Redan liksom kring den här gruppen, att de inte behöver mer av den här typen av... Att de behöver inte mer av den här typen av... Folk ska skriva på det här sättet. Mm. Den här typen av nyheter. Ja, men att de är så här lite... Att de är så här lite mammas gossar, ni vet. Alltså att deras föräldrar...
Curlade liksom.
Ja, men de har haft lite väl höga tankar om dem. Ingen har sagt riktigt till dem så här, du springer inte så jättesnabbt. De kanske har hört det någon gång, men liksom, de har liksom... De kanske sitter på en fest, mal någon hemmasnickrad andlig teori om löpningens själ. Mm. Då är alla runt om så välfostrade, så det finns liksom ingen som säger sanningen så här. Du är en idiot, du springer dåligt. Det är liksom en... Ja, men det är liksom en lite för välmenande samhällsklass runt omkring dem. Och för snäll förälder... Alltså jag menar inte att det är så, jag bara menar att det finns många sådana fördomar. Och det blir så tråkigt att den här typen av nyheter liksom spelar de fördomarna i händerna som vi ju aldrig egentligen vill bekämpa.
För det vill bara säga att just i det här fallet så är det ju exakt så.
Ja, det är det jag menar. Ja. Att det blir så jävla dumt då liksom att Stockholm Marathon då ska fortsätta att curla den här typen av män. Att de ska liksom ha samma inställning som en helt gränslös förälder. Alltså att det blir ju när man känt att de svenska löparna säger att det är styrelsen. Jag vill faktiskt vinna Stockholms Marathon. Jag tycker inte det är kul att vara med om inte jag får vinna. Och då säger liksom Stockholms Marathons styrelse så här. Men självklart ska du få vinna Stockholms Marathon, lilla gubben. Var inte ledsen. Bara inte du är ledsen. Vi... Ordna så att du vinner Stockholm Marathon. Var det du sa att du ville? Vi förbjuder de afrikanska löparna. Vi gör det. Och vet du varför? Mm. För att vi älskar dig precis som du är. Du behöver inte ändra på något. Du behöver inte springa fort.
Ja, men för jag har inte varit med i någon löptävling sedan jag kanske var 8-10 år gammal. Men då var det ju där att alla fick en guldmedalj, även den med astma som kom sist. Liksom. Men jag visste inte att det här fortsatte inom löpsporten, att det aldrig tog slut i någon ålder. Nej. Utan att det bara fortsatte och fortsatte.
Och sen blev jag lite förvånad när jag lyssnade på det här radionslaget, för då förstår jag liksom att Stockholms Marathons styrelse har gått ännu längre. För de är så här, det känns som att de har haft det här samtalet med de svenska löparna och sen har de sagt så här, vet du vad vi gör? Vet du vad vi gör? Så att du ska bli riktigt glad. Vi säger att den som vinner får 200 000. Vad sa du? Så du 250? Okej, men då säger vi 250. Men inte mer än 250. Då får du 250 000 om du vinner. För nu är det också så att det ska finnas då 250 000 kronor i prispengar vikta då till just nordiska löpare. Och det här är tydligen då en väldigt exceptionell satsning. Men tyvärr så tror jag att Stockholm Marathons styrelse kommer att råka på liksom problem. Sådana problem som alla curlingföräldrar råkar på. Nämligen det här problemet att när man skämmer bort någon för mycket så blir det bara svårare och svårare liksom att plisa dem. Och det problemet blev väldigt tydligt när Johan Wallerstein, tidigare löpare på långa distanser, bjöds in i P1 Morgon och hade liksom en lite oväntad kritik mot styrelsens ordförande David Fridell och Stockholm Marathons stora exceptionella satsning på nordiska löpare.
Men sen så säger du att det är en stor satsning och du menar 250 000 kronor då till i prispengar, är det det du syftar på?
Ja, så vitt jag vet så är det...
Återigen, det är jättegeneröst och Stockholm Marathon, det vill jag säga, jag vill berömma organisationen för att ni har en generositet mot svenska friidrotten, men faktum är 250 000 kronor i det här sammanhanget är inte särskilt mycket.
Han vill ha mer. Han vill ha 250 000 för att bara gå upp från sängen. Så nästa år kommer det bli så här: svenska löpare behöver bara springa halva loppet. Det räcker att de går. Det räcker att de kommer dit. Kan få 250 000 bara för att ni är så himla. Jag tycker det känner liksom att de behöver bli älskade bara villkorslöst.
Men jag,
tack för att du finns, vill jag säga till svenska löpare. Och ge dem en halv miljon.
Jag hörde att Svenska Sparen var tvungna att göra det här. De säger också i inslaget för att de... svenska löpare har blivit slagna så länge så de tycker inte att det är kul längre. Nej. Och folk har börjat sluta tävla. Det är därför vi måste låta dem vinna, för annars tycker de inte att det är skojigt. De fortsätter, i alla andra sporter så fortsätter folk med sin sport, även om de förlorar mot afrikaner.
Ja.
Men just när det kommer till löpning så slutar de springa.
Ja. Men, det är som med barn, alltså att de tycker inte att det är kul
att äta.
Nej, inte det heller, men man får låtsas att de vinner när man spelar Fia med knuff. Ja. För att annars så är inte det så sjukt kul för dem.
Nej, de slutar spela Fia med knuff då.
Just det.
Men det är som en svenska löpare, som någon sån där liksom son till en diktator. Alltså någon sån,
som
är,
men Gaddafi, son fick spela i Perugia.
Ja, Gaddafis son var ju med Libyens landslag hela tiden i fotboll.
Annars slutade han spela.
Ja. Så det är inte nog att han är med. Passa, han ska ha nummer 10. Passa honom hela tiden. Han ska ta straffarna.
Han vill styra spelet. Får han inte styra spelet till landslaget, då slutar han spela.
Ja, men nästa steg är att de bjuder in afrikanska löpare och tvingar dem att springa så långsamt. Alltså nästa steg kommer att svenska löpare är så här: vi vill inte vara med om att vi får vinna över Afrikas bästa löpare. Så då säger styrelsen i Svenska Marathon: vi fixar det, vi ska fixa det. Lova, du ska få vinna över dem.
Vi sätter bly i skorna på de afrikanska löparna.
Annars vill inte jag springa med.
Ja, men det viktigaste är att alla blir nöjda.
Det är faktiskt.
Det viktigaste är att de känner sig älskade bara för vem de är. Jag vill bara ligga här och duga och känna att jag är omsluten av en allomfattande kärlek. Oavsett prestation. Det är det de vill skapa.
Härligt låter.
Mm.
Mm.
Men det blir ingen springest. Vi kan guppa i sånt fostervatten som Svenska Maratonförbundet ska ha det bara fixat dem.
De ska rullas i fostervattnet genom hela maratonbanan.
De ska komma in först. En tub där man ligger så i vatten och vad fan heter det?
En sån saltvatten.
Jag säger att badkaret är mörkt. Man tror att man är inne i livmodern.
Bara rulla en sån konstgjord livmoder med fostervatten hela vägen över mållinjen.
Du är inte ens född.
För alla jävla Etiopien. Jag och Kringlan är ute och turnerar med vår standup-turné Ömhet. Det är slutsålt överallt i Göteborg och Stockholm. Så kul för er som har biljetter. Det ska bli kul att träffa er här de nästa veckorna. Men den enda föreställningen vår som inte slutsålde är Uppsala 6 maj. Så jag vill bara tipsa om den.
Jag pratar som inte den åka till killen som innan var känd som Kringlan, men som nu är känd som Perström med Asperger.
Ni får också gärna köpa biljetter till Sämst föreställningen på söndag. Den är också slutsåld. Så när på 300 biljetter. så köp gärna en.
Heter den Sämst med E när man googlar?
Ja.
Mm. Sämst.se kanske man kan gå in
ja,
på.
Ja, det kan.
Biljetter till Uppsala showen finns på Biletto kan man säga. Och lyssna på min och Jonathans andra nystartade podcast, Februaripodden, om ni vill.
Ja, där ser man. Det här tog slut, det också, det här avsnittet. Kul att ni lyssnade. Den här podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Jag heter Liv Stamqvist och idag i studion med mig var Ola Söderholm.
Ja.
Hej då, Ola.
Hej då.
Hej då, Jonathan Unge.
Hej då.
Gå nu. Bara gå nu.